Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Det ser ut som ett litet julbord framför mig här. Jag har dukat upp med gamla tidningar, Metal Hammer, Hit Parader, Strike och några gamla Kiss Army Sweden, rent utav. God afton och välkomna tillbaka till Room Service. Nu var det en månad sen sist igen och tack så mycket alla ni som kom till Trollhättan. Det var fruktansvärt roligt att träffa er. Det var ännu roligare att hålla lite föreläsningar och hålla lite låda som vanligt. Så att 2018 har Henrik lovat att vi kör nästa Trollhättan Rock City. Så då litar vi på det och så kan väl alla bara se till att ha någon lucka där i september i 2018. Så att vi kan träffas och ha trevligt igen. Jag fick ju dessutom tillfälle att spela lite musik live med mina kära vänner och kollegor Jimmy Rudolfsson och Carl Linnaeus. Och det var ju väldigt spännande eftersom jag inte hade spelat trummor då på väldigt många år. Så det var väldigt kul att göra det. Och det var så pass kul att vi kanske kommer att göra det igen. I så fall kommer det information på någon form av socialt media nära dig. Nåväl. Ända sedan mitten av de första 10 åren på 2000-talet. Hur säger man det? Ja, det måste vara något sånt. Runt 2006, något sånt. När jag skrev som allra flest krönikor till Kiss Army Swedens tidning, så har folk bett mig göra en revenge-krönika. Och man får gärna be och man får gärna komma med idéer till pods och sådär, men jag går uteslutande på feeling, som vi vet. Så, och det har aldrig blivit någon feeling. Sen slutar jag skriva krönikor, när kan det ha varit, 2010? Något sånt. Sluta skriva lite längre, utan ja, ville hitta andra vägar att nå ut med dumheterna. Revenge förblev oskriven från min sida. Jag ska inte fördjupa mig något speciellt mycket mer i det, men man kan fundera lite på varför, för det är ändå en favoritperiod på väldigt många plan. Men tiden sprang förbi oss helt enkelt, och nu sitter vi här och lyssnar på en podcast, och helt plötsligt så har vi ju hela den möjligheten. Och så var det någon igen, eller någon, det är faktiskt väldigt många återigen som har hört av sig under det här 1,5 året med podcast och frågat när jag ska göra en revenge-special. Detta borde ju betyda att revenge inte bara ligger mig varmt om hjärtat, utan väldigt många av er där ute också. Och det är ju lustigt hur det kan bli egentligen, för om man ser till när plattan kom, nog för att vi var många som tyckte om den, men rent försäljningsmässigt och turnémässigt så var det ju en katastrof. Alltså det finns så många paralleller att dra med Creatures of the Night 1982, 10 år tidigare. Kommer från ett år där man inte gjorde så mycket och som på många sätt var en katastrof. Nu tänker jag då främst på att The Elder verkligen blev så nära slutet för Kiss som det kunde bli. Och så skapar man efter det en skiva som är bland det hårdaste man har gjort, och man vill visa att man är ett stort hårdrocksband igen, och så är det ingen som bryr sig ändå. Det var ju lite samma med Revenge. Katastrofen denna gången var ju dock något helt annat och betydligt allvarligare och på ett mer personligt plan. Jag tänker såklart på Eric som lämnar oss. Men skivan kom i maj 92, sålde ingenting, turnén som skulle vara hur länge som helst och som man dessutom spelade in Alive 3 på. Det blev ingenting. Det skapade istället ett band som under nästa år, 1993, stod helt vilset och fattade ingenting. Vad är det vi gör för fel? Men nu hoppar jag alldeles för långt fram. Jag tänkte vi får dra det här lite kronologiskt och så funderar vi lite längs vägen och ser var vi hamnar. Jag vet inte var ni var sommaren 91, men jag vet var jag var. Jag var på en liten gata i Glumslöv där jag hade cyklat, eller nej, det gjorde jag bara en gång. Jag tog nog bussen ner eller så blev jag körd eller någonting, till Niklas Olsson som bodde i Glumslöv på den tiden. Jep, presidenten av The Swedish Kiss Army och en vän sedan 27 år eller vad det blev. Jesus. Jag har för mig att det var Toledo 1990 som jag hade beställt på kassett. Så jag skulle åka ner och hämta den. Och så när jag kom ut på hans rum så, ja men lyssna på detta. Så drog han igång en låt för mig som jag blev helt knockad av. Och det var God Gave Rock and Roll to You. Han hade fått en promo. Var det kassett? Det måste nästan ha varit kassett. Kan ha varit en promo, säger det också. Jag minns fortfarande, det var inget omslag eller någonting. Och det här var ju såklart inte till Revenge-skivan utan till soundtracket Bill and Ted's Bogus Journey. Eller Excellent Adventure. Bogus Journey var det, tvåan. Och han spelade den för mig och jag blev helt bara, vad i helskotta är det här för någonting? Det kändes som att, det kändes som en blandning av Destroyer och ja, Crazy Nights. Typ alltså gamla Kiss med nya Kiss. En bra låt, bra refräng. Paul och Gene sjunger ihop, typ som i Shout It Out Loud. Men melodin är snarare sentida. Jag blev så himla glad och sen blev jag lite besviken när jag senare, jag vet inte om det var samma år ens, fattade att det var en cover. Men sen visade det sig att det var ju en omskriven cover, för det finns ju ingenting i Argents originalversion som påminner om Kiss-version. Och det ska vi ju vara väldigt tacksamma för. Så det är verkligen en låt som... jag återupptäckte inte Kiss där. Det var många som gjorde det med den låten och framförallt med skivan sen. Jag hade aldrig lämnat. Däremot så hade jag förändrats på det sättet att fram till och med Hot in the Shade så är jag ju fortfarande ett barn typ. Det är ett barndomsband som jag älskar och det är därför jag älskar Hot in the Shade och Crazy Nights så oändligt mycket. Därför att de kom i en tid när jag blev medveten. De kom i en tid när jag köpte skivor själv och jag läste på. Jag började läsa på och började förstå att det fanns mer om Kiss än bara det som man fick läsa i någon Kerrang-intervju. Det fanns mer att fatta och förstå. Det fanns en maskin bakom bandet och så vidare. Och det fanns bootlegs och så vidare. Det upptäckte jag där runt 88-90. Och 91-92 var jag 14 respektive 15 år. Och då, man förändras ju som människa då. I alla fall jag gjorde det. Vilket gjorde att Revenge var den första skivan där jag följde med på hela resan. Det vill säga från det här första promosingen till ett soundtrack till att Eric lämnade oss till att skivan kom ut. Och jag var med på intervjuerna och läste dem när de kom. Jag läste inte dem i efterhand, jag köpte tidningar direkt och så vidare. Och förstod. Det är väl främst det. Det är inte bara det. Jag köpte inte bara tidningarna som jag gjorde med Metal Hammer 1990 och 87 och så och klippte ut bilderna. Utan jag läste och förstod. Och det är en skillnad i det. För min del i alla fall. Så när jag hörde God Gave Rock and Roll to You så var det som att någonting i mig bara exploderade. Bara yes. Nu var det ju förvisso 1,5 år blev det väl. Sedan vi hade fått en ny Kiss-skiva eller Kiss-låt senast. Så att det var ju glädjen i det också såklart. Men den stora glädjen var att fan vad bra det var. Så jag sprang ner till Domus skivavdelning. Domus i Helsingborg. Heter Söderpunkten idag. De hade en stor skivavdelning. Och jag beställde den här LP-skivan. Bill & Ted's Bogus Journey. Vilket ju var meningslöst. För det var ju bara en enda bra låt på den. King's X och annat skit. Kunde man ju kasta åt helsike. Med tanke på att Kiss-låten var det starkaste jag hade hört. Typ i livet. Men jag köpte den i alla fall. Tog någon vecka innan de hade fått in den. Och jag lyssnade väl i princip sönder den. Under några månader där. Sen kom ju dråpslaget såklart. Vi fick ju se videon också. Och jag tror att det var... Var det på hösten? Den inspelade 27-28 juli med Eric Carr på trummor. Men han spelar ju såklart inte på låten. Däremot sjunger han ju i bryggan. Men när fick vi se videon? Ja, det måste ha varit hösten vi fick se den eller något sånt. Men det spelar egentligen ingen roll. För Eric lämnar oss i november och... Man visste inte riktigt plötsligt, vad händer nu? Han skulle ju bara vara lite sjuk och sen skulle han komma tillbaka och så skulle vi fortsätta med den nya skivan som vi då hade. Jag tror vi hade läst några titlar att ja, de spelar in någonting som heter I Just Wanna Forget You. De spelar in någonting som heter Do You Wanna Touch Me Now? Och så ryktades det om att Vinnie Vincent var inblandad i låtskrivandet. Återigen en blinkning till 10 år tidigare, 1982. Var det Vinnie som räddade Kiss? Nej, det kan man väl inte påstå. Men nog hade han ett litet finger med i spelet vad gäller att skriva låtar. Och det hade han ju även här. Men det visade sig att på nian reste de sig igen. Efter att Eric hade lämnat oss så kom skivan i maj. Och då var det en ny trummis med. Det hade vi väl säkert hört innan. Jag har inte exakt klart för mig hur mycket vi visste. Det är ändå rätt många år sedan. Men vi visste att det fanns en blond trummis som hette Eric Singer. Som hade spelat med Paul Stanley på hans soloturné 89 och sen med Alice Cooper 90-91. Som plötsligt blev tillfrågad och som passade som handsken i bandet. För det var ju det som var det. Alltså sorgen över Eric Carr har egentligen ingenting att göra med glädjen över Eric Singer. Därför att den ena utesluter inte det andra. Utan det var väl snarare ett sätt för bandet att ställa sig rakryggade och säga okej, var är vi nu? Vi står här. Vi tre lever. Eric Carr är död. Det är det jävligaste av det värsta som kunde hända. Men vi måste gå vidare. Life is for the living. Så när de tar in Eric Singer så var väl många som säkert tyckte det var konstigt. Och det var väl någon gammal intervju. De frågade honom om han skulle färga håret. För Kiss hade aldrig haft en ljushårig medlem. Ja, det är glöttigt. Det är lite som när... Det var någon... det spelar ingen roll. Jo, men vi tar den. Det var en intervju med Kiss 96 på MTV. Inte Vanessa Warwick, utan det var någon annan som gjorde en intervju med dem i något program som heter Super och någonting. Där intervjuaren ger Ace frågan: varför tog ni av sminket 83? Och då kan man ju tänka lite på att... det finns sinnessjuka människor även inom journalistiken, kan vi väl säga. I vilket fall... Den där våren 1992. Jag vet inte var ni var. Jag vet exakt var jag var. Jag vet exakt hur det såg ut. Jag satt... Vi hade tvn ganska högt upp på Traktörsgatan 16 i Helsingborg. Och videobandspelaren stod under till. Jag är inte övertygad om att det var samma dag. Men jag tror faktiskt det var samma kväll. En söndag den 27 april. Som det var MTVs Headbangers Ball. Och de skulle ha premiärvisningar på både Iron Maidens nya video och Kiss nya video. Jag är inte säker på att Maiden var samma dag. Men jag är fan nästan övertygad om det ändå när jag tänker efter. Det spelar egentligen ingen roll. Maidens nya låt heter Be Quick or Be Dead. Och den tyckte jag väl var okej. Inte så mycket melodi i den som jag hade hoppats. Men jag var inget stort Maiden-fan då. Utan det kom sommaren när den här plattan hade kommit. Däremot denna kväll den 27 april. Så kommer den nya Kiss-videon. Och så tänker man, ja coolt. Nu blir det en ny sån här God Can Rock and Roll to You. Så börjar ett svartvitt elände med lite riffande, eller lite dämpade strängar, lite, vad är det här för någonting? Och så ett svintungt gitarriff, och så Gene på sång. Vi kopplar till Creatures of the Night-skivan igen. 10 år tidigare var det I Love It Loud. Nu kom 90-talets I Love It Loud med Unholy. Jag satt och stirrade på skärmen och spelade naturligtvis in detta på min videobandspelare. Jag fattar inte vad det var jag såg. Vad är det här? Det här är ju så långt ifrån Crazy Nights och Hide Your Heart man kan komma. Dagen efter så gick upp väldigt tidigt på morgonen därför att jag ville ju ha den här låten på kassettband. Så jag satt med en bandare framför tvn. Och spelade av låten 10 gånger någonting på ett kassettband. Jag hade några konstiga 46 minuters kassettband med 23 minuter på varje sida. Jag fyllde en sån kassett med Unholy. Och spelade den för Omar och Tom och Ernie. Ingen fattade någonting. Alla bara, fan. Förutom en enda grej. Det vi fattade. Det var att det här var nog fan i mig det bästa. Som någonsin hade släppts. Jag vet inte hur många gånger jag såg videon, men jag kan ju räkna att hur många gånger jag hörde låten de här första månaderna. Det är ju så många tusen gånger, så det är omöjligt att räkna. Under tiden som detta då händer i vår lilla del av världen så är ju Kiss igång och repar. För de har ju redan, den 27 april har de ju redan gett sig ut på sin första turné med den nya trummisen. 23 april i Dallas. Är det Dallas? San Francisco är det. Förlåt, San Francisco 23 april gör Eric Singer sin live-debut med Kiss. De fortsätter i spåret som de började redan med Hot in the Shade, eller rättare sagt redan sent Crazy Nights, att köra en massa gamla låtar. Men denna gången, tyvärr, börjar de även med det som blir väldigt standard sen, det är att börja sudda ut 80-talet. Nog för att de öppnar med Creatures of the Night, det är ganska många år sedan den spelade sist, men, och sen får vi en hel hög med låtar. Okej, klubbturnén öppnar de inte med Creatures of the Night, så vi kan börja med klubbturnén så fortsätter de I Stole Your Love och Love Gun, och de öppnar med Love Gun på klubbturnén, I Stole Your Love på Englandsturnén. Men det som händer mer är att de börjar rota lite djupare i skattkistan av låtar. Och jag antar att det är Eric Singer som är väldigt sådär på med att köra låtar från en viss skiva. Vi får nämligen för första gången sedan 1976 höra Parasite live. Eric Carr var med i Kiss i 11 år och spelade aldrig någonsin alls en endaste låt från Heart of the Hell-skivan. Inte en enda. Okej, vi kan räkna klubbgiget på Stone Pony i april 90 när Gene kör igång Fits Like a Glove men glömmer texten och börjar sjunga Let Me Go Rock and Roll istället. Det är faktiskt så nära vi kommer. Det är så nära Eric Carr kommer att få spela en låt från Heart of the Hell-skivan. Men så fort Eric Singer kommer med så kör de Parasite. Sen kör de även 100,000 Years och lite sånt. Och det var också fräckt. Men Parasite var för mig verkligen bara oj. Så de kör en klubbturné som heter Duga. Lite lustigt att köra klubbturné. Men det var väl för att de hade ingenting att bygga på. Och ville väl ändå testa vattnet med Eric lite. Alla de 12-13 gigen är fantastiska. 23 april till 10 maj kör de. Och i princip allting finns ju inspelat och filmat. Sista giget, det som var lite hemligt av dem, den 10 maj på L'Amour i Brooklyn. Det är ju bland det bästa de någonsin har gjort också. Tillsammans med Ritz 88 och lite sånt. Bra låtlista, bra band, bra publik. Och bra ljud på inspelningen och bra bild på filmen. Så att ja, allt är bra, verkligen. Sen kuskar de över till England. Kör en liten sån här. Och där kommer vi till något roligt. Och det är ju för att de fick ju faktiskt en hit med Galway Rock and Roll to you i England. Och det är därför jag funderar på när videon kom. För den låg ju etta, eller i alla fall var med på den här Dial MTV där man ringde in varje dag och önskade låta. Och den låg ju med på den listan i flera månader. Det är ju jättekonstigt. Så jag vet att vi satt och käkade middag till Dial MTV i vardagsrummet. Det känns som att det var i flera månader, men det kanske bara var 5 gånger. Men det känns som att det var väldigt många gånger. Därför att jag ville se det här. Det här var, gick väl klockan 6 eller någonting. Därför att varje dag fick jag se God Go Rock and Roll to you-videon. Och det måste ha varit hösten 91 eller någonting. Och detta kunde de alltså bygga en liten Englandsturné på. Så de åkte över och hade turnépremiär den 12 maj. Nej, inte 12, 16 maj. I Glasgow. Och sen körde de väl 9 gig där eller något sånt. Liten passus som jag inte tycker om att prata om är ju att jag hade försökt övertala mossan på det mesta att vi skulle åka över och se dem i London. Jag var 15 så jag fick inte åka själv. Och jag hade framförallt inte pengar till det. 21 maj spelade de där. Men någon gång slutet av april eller början av maj. Jag vet inte om vi hade åkt. Jag tror inte det. Men det spelar ingen roll för någon gång i slutet av april eller början av maj. Höll jag och Omar på att leka med hans farsas videokamera. Vilket resulterade i att jag hejdlöst kastade mig ut från en balkong bland annat. Från typ 4:e våningen och landade på benen lyckligtvis. Men bröt den ena foten rätt ordentligt och blev opererad efter några dagar när jag fattat att det var ingen stukning. Så jag var gipsad rätt så länge så jag hade aldrig kunnat komma över till England i vilket fall som helst. Och ja, det skulle kunna vara anledningen till att jag inte fick se Revenge-sättningen med Kiss. Skulle kunna vara att jag senare i livet gick under namnet Balkong Alex eftersom den här filmen tydligen har visats inom vissa kamratkretsar som jag inte känner till för jag har bara sett den en gång själv och hoppades att den var djupt begraven någonstans. Man hör tydligen knäcket på filmen också. Jag hoppas att filmen nu är förstörd och borta Och att vi aldrig ska prata om den igen. Hör du det, Fredrik Backman? Här ska vi med själ inte prata om såna gamla synder. I vilket fall. Englands turnén går ju också bra, inte jättebra. Men där är faktiskt mer personer att säga Kiss på Wembley 92. Än vad det är att säga dem på Wembley 96, som jag inte missminner mig helt. Eller så är det i alla fall jämställt. För det där med att Kiss återförenades 96 var inte lika stort i England som i Sverige, kan vi ju enkelt säga. En annan rolig passus är första kvällen i Birmingham. De spelar två kvällar i Birmingham 92. Och första kvällen så skriker Gene Manchester! Vilket ju är lite roligt också såklart. Och Gene i ett nötskal. Vi saknar bara Plymouth från den turnén på video. Och första kvällen i Birmingham har vi bara 80 minuter ifrån. Vi har 22 minuter Plymouth som är korta, korta snuttar av nästan alla låtar på spelningen. Vilket ju får mig att tro att den är filmad i sin helhet. Men enligt ryktena så är den inte det, utan han kunde bara filma så, den här Thierry Agar från Frankrike. Jag vet inte riktigt om det stämmer, men ja, det spelar ingen jätteroll. Vi har alla de andra giggen och det ser bra ut och låter bra. Men det hade varit kul att ha Plymouth också. Plymouth gick även ut i en sån här sluten in-house-grej. Så de som satt i baren kunde titta på spelningen, har jag fått höra i efterhand. Så möjligen sitter där någonstans och har en kamera pro shot Plymouth 92. Leta upp den någon, så får ni en rulltårta. Så tar Englandsturnén slut, plattan är släppt och hypen är ovanligt stor. Det kommer lite, vi får ändå lite så här, lite intervjuer i tv, vi får lite tidningsartiklar och lite omslag som jag nämnde i början här. Hit Parader gör ett svinsnyggt omslag med Paul och Gene och en liten hyllning till gamla tider med smink och så. Metal Hammer har ett omslag på hela bandet och ja, det snackas upp väldigt mycket. Problemet är att ingen lyssnar. 92 i övrigt i musikvärlden. Metallica är störst tillsammans med Guns N' Roses. De är ju jämstora. Men i övrigt så är hårdrocken död. Black Sabbath återförenas med Dio. Ingen bryr sig. Liten, liten turné i Europa och USA. Och sen blir de ovänner igen. Vad händer med... Ja, men självklart, det som har hänt är ju att grungen har kommit. Jag förstod inte grungen då, men jag gör det idag. Och jag är väldigt tacksam att jag i alla fall tvingades vara med i den svängen av mina vänner. Eftersom banden jag spelade i sen hade lite grunge-influencer och så. Grungen behövdes naturligtvis. Hårdrocken var ju på väg... Jag vet inte, hårdrocken tog ju slut någonstans där vid 90-91 och behövde vila. Problemet var att det som kom sen var ju bara nostalgivågar. Och det är också lite, det kan vi ju, det får vara en annan podd någon annanstans, men det kan jag också snacka om hur mycket som helst. Men grungen behövdes tveklöst, därför att alla som trodde de satt säkra var tvungna att bli påminna om att de inte gjorde det. Så 92 stod Kiss där med en stark skiva, ungefär som 82. Och var så jävla nöjda och stolta att de lyckades resa sig ur askan. Och så skapar de en turné som har återigen en stor scenshow till USA då. Och de skapar en låtlista som är ytterligare ett snäpp bort från 80-talet men tillbaka till 70-talet. Och så är det ingen som bryr sig. Jag fattar inte det då. Och jag fattar det faktiskt, eller jag fattar ju det idag sådär rent musikhistoriskt, men det är så konstigt att förstå att ett band kan vara så bra som de var 92 och ändå misslyckas. Det finns liksom ingen universell rättvisa. Och med misslyckas menar jag att deras, de hade ju tänkt köra en världsturné på detta, men det blev 3 månader knappt i USA. Och sen då blödde de så fruktansvärt mycket ekonomiskt så att det var ingenting att fundera på. Ryktena säger ju att Metal Hammer satte ihop en turné som skulle vara Kiss, Accept och Pearl Jam i Europa 93. I maj där någonting. Men hårdrocken var ju, 93 var den ju stendöd. Stendöd verkligen. Så att antagligen var det därför Så att när Accept återförenades då 93 så spelade de ju på mejeriet. Det var förvisso utsålt. Pumpehuset Köpenhamn också säkert utsålt, men det var ändå bara för 800 pers och 1200 pers. Det var ingen som brydde sig på det sättet. Men skit i det nu. Nu ska vi vara glada här, för vad är det Revenge-turnén i USA? Jo, det är ju en formvisning utan dess like. Herregud, vad var det första ni så? Det första jag såg från den turnén, det var nog något nyhetsklipp. Kan det ha varit MTV återigen? Det bör väl ha varit MTV. Men det första som jag fick på video, det var Allentown, första giget, filmat av en snubbe som stod på vänstersidan i 40 minuter och sen bytte han plats, så vi missade en hel låt. Men sen filmade han mitt emot scenen och då blev det lite bättre filmat, om man säger. Jag vet inte hur många gånger jag såg denna bootleg-videon. Och detta var dessutom, det var väl inte Nico som filmade, men det var i alla fall ingen sån här NTSC-överföring med blå bild eller något sånt, utan det var ju nästan toppkvalitet på bootlegen. Och den kom så tidigt också. Och vad fick vi se? Vi fick höra Watching You. Hotter Than Hell. Alltså återigen, två låtar till från Hotter Than Hell-plattan. Så på detta gigget och på denna turnén fick vi tre låtar från Hotter Than Hell. Som inte var spelade sedan 76. Blir det väl Watching You, Hotter Than Hell, Parasite. Ja. Det är ju helt enormt, om man ska säga det på det viset, att de gör en sån hel omvändning. Men återigen, det handlar ju om att de suddar 80-talet. För när, så länge Eric Carr var med, i princip, kör de ju Fits Like a Glove, var ju standard, och War Machine och lite sånt. Men War Machine är kvar här såklart, men där har vi återigen Creatures of the Night, War Machine, två starka låtar från Creatures-plattan som de väljer att lyfta igen nu när de ska visa att de är lite tyngre. Och dessutom när Alive 3 kommer så slänger de in I Still Love You, som ju är en av Pauls absoluta favoritlåtar, men den kör de ju inte på turnén. En annan låt som de inte körde på turnén var I Was Made for Loving You. Och ändå väljer de att spela in den till Alive 3 och skapa därmed den tveklöst bästa versionen av låten någonsin. Det är den, för min del är det den absolut bästa. Det enda som saknas är att de skulle kört Crazy Nights. Det hade passat så jäkla bra på Alive 3. Kunde tagit bort Juice eller något annat gammalt som redan fanns utgivet. Skit i. Jättestor scenshow. Frihetsgudinnan som står och pekar uppåt, och i War Machine tappar hon ansiktet och sedan dödskalle. Lite pajigt är det väl, är det inte det? Jag minns, jag tyckte det var fräckt, men det funkar ju dessutom bara så där. Vi har väl ändå 30-40 videos från turnén. Och när det här skynket fastnar och någon får komma ut och dra av, det ser lite hemkokt ut, gör det inte det? Jag är inte helt nöjd med det faktiskt. Metallica hade ju haft den här Justitia som trillade sönder och några år tidigare. Det var mycket fräckare egentligen. Men, snygg scen i alla fall är det. Det ser lite ut som den tilltänkta The Elder-scenen med högtalare som står lite hip som haver. Ja, nu hade de nog tänkt att det skulle se ännu rörigare ut, men det måste samtidigt byggas upp och byggas ner varje kväll. Så. Det som saknas, och som saknas under hela turnén här, det är ju loggan. Under 1990-turnén så hade de Sphinxen hela giget fram till innan extra nummerna, då exploderade den eller rasade sönder. Och sen kom Kiss-loggan upp. På Revenge-turnén finns det ingen logga någonstans, alltså elektrifierad. Därmed kommer det ett stort skynke bakom Frihetsgudinnan till extra nummerna där det står Kiss. Men det är ju bara ett skynke. Det kan man göra själv hemma med ett lakan och lite tuschpennor. Så det räknas inte på samma sätt, tycker jag. Så det är faktiskt, det är något unikt att det är ingen Kiss-logga på denna turnén, och det är nog bara denna turnén. Förutom, nej såklart, Crazy Nights i Europa. Nu ska vi inte glömma det. Det var också konstigt faktiskt, att de inte fick med sig ljuset där. Skit i det, det har varit mycket skit i det, jag ber om ursäkt. Jag pladdrar, ni vet hur det är. Men det är väl därför ni lyssnar kanske. Annat kul på turnén, naturligtvis explosionerna. Kraftiga bomber, och där sparade de inte in som de gjorde innan, att de hade förinspelade bomber och så vidare. Utan här var det explosioner på varje gig, däremot sparar man in antalet bomber och så vidare. Så beroende på vilken bootleg man tittar på så får man lite olika avslutningsfyrverkeri i Star Spangled Banner. Ja, de kör ju det här amerikanska nationalsången i slutet. Och det, det rimmar inte riktigt lika illa då som det gör idag, tycker jag, för min del. Men de gör det i alla fall. Det var ju Bruce hyllning till Jimi Hendrix, hans klassiska solo på Woodstock. Och det blev lite coolt, så de repade in det och valde att explodera med 2000 där ordentligt. Så det är lite fräckt. Om man tittar på Allentown, första giget, så exploderade det lite försynt. Men tittar man på typ Toledo, om ni får tag i den i början av november, kolla avslutningen där, då exploderar det så att det heter duga. Och inte bara bomber, utan det är fyrverkerier och annat skoj också. Och så har vi då War Machine-explosionerna, naturligtvis. Och Love Gun har vi lite laser i. För det, och laser hade de ju även i Forever och lite andra låtar, så det är också lite fräckt. Och så första bomben i Creatures of the Night, såklart. Den är också trevlig. En sista pajig grej, det är ju att den här knutna näven som Frihetsgudinnan står med, den reser i fingret. Det börjar med facklan, såklart, och sen kommer War Machine och då trillar skynket ner och då ser man skeletthanden som har en knuten näve. Och sen i sista låten, vad är det, Shout Out Loud innan extra nummer eller Detroit Rock City eller något sånt, så reser den mittelfingret också som ett litet fuck you. Problemet är, vem säger de fuck you till? Publiken? Eller till alla de som inte kom? Jag vet inte. Om skelettansiktet är pajigt, så är det här fuck you-tecknet till och med lite otrevligt faktiskt. Jag tolkade inte så då, jag tyckte bara det var coolt, men idag kan jag bara känna så onödigt. Infantilt nästan. Turnén går ju, som jag sa, inte så där vansinnigt bra, och första giggen på turnén körde de Christine 16, den tar snart bort. Två timmars spelningarna kryper ner till 100-105. Vilket ju är synd, men det är Kiss i ett nötskal. Turnépremiärer brukar alltid vara de fräckaste rent låtmässigt, sen låter de sällan bäst på turnépremiärerna. Även om Allentown-gigget är ju definitivt ett av de bästa giggen på turnén. Så Christine 16 försvinner, de alternerar mellan Tears of Falling och Cold Gin och lite sånt. Så att, en annan rolig grej är att de kör Rock'n'Roll All Night, inte i mitten av setet, men efter typ 3/5. Så Paul brukar presentera dem att vi brukar avsluta med denna, men nu har vi för många bra låtar, så nu får vi köra den här och så får den vara slut sen. Det var ett fräckt drag. Mycket roligt. Och sånt som man ska uppmuntra till, därför att det behövs rockas om i setet ibland. Och så kör de som sagt Forever. Forever var ju hitten från Hot in the Shade som gjorde att de kunde göra den jättestora turnén på Hot in the Shade. Nu försökte de skapa ytterligare en balladhit med Every Time I Look at You, som är en av mina favoritballader, signerade herr Stanley. Problemet var ju att de släppte den som singel, men det var väl ingen som märkte det överhuvudtaget. Och de släppte den som video, och den var ju om möjligt ännu sämre än singeln. Sämre? Ja, det är en dålig video. En väldigt, väldigt dålig video. Och den fick ingen airplay alls. Det hör till saken att de faktiskt repade låten. De repade Every Time I Look at You. Återigen, Niklas Olsson var ju på plats i Daytona Beach och såg dem i 27 oktober. Och låg väl på stranden nedanför hotellet på dagen och hörde att de hade kuskat upp instrument och allting i det lilla auditoriumet eller i någon konferenslokal eller något, och repade Every Time I Look at You där hela dagen. Jag minns han berättade det för mig, och att man då trodde att men då kanske de kör den ikväll istället för Forever, eller bara kör den. Men det blev aldrig så. Inget gig på hela turnén fick vi den låten på. Vilket är synd, för det är en väldigt bra låt. Vi hade gärna hört den live. Vad har vi mer? Ja, vi har ju Alive 3 som skulle spelas in. Jag gillar Alive 3. Jag gillar Alive 1 och Alive 2 också, men Alive 3 är ju den fulaste av de tre på många sätt. Omslaget är fulast. Låtlistan är konstigast. Eftersom, alltså det var ju samma där som med de andra, för att man plockade in låtar som man inte körde på den turnén. Watching You kördes ju inte på sommarturnén 75 till exempel. Inte heller Parasite, men de kan ju såklart ha kört dem. Ja, om man nu tror att den skivan är live. Alive 2 har vi Hard Luck Woman, Tomorrow and Tonight och den versionen av I Stole Your Love och sånt som är typiska studioinspelningar. Men här väljer man att peta in då. För det första så spelar man in tre spelningar. Och ingen av dem blev väl bra, antar jag, därför att ingen av dem överensstämmer ju med Alive 3. Så i sedvanlig ordning, det är inget vi ska behöva grotta ner oss i, det är bara att konstatera. Men ljudet är ju så infernaliskt dåligt på denna. Och det är ändå Eddie Kramer som har rattat igen. Publikljudet är konstant. Och när publiken ska sjunga med I Love It Loud så är det bara som att man höjer volymknappen på publikljudet, inte som att publiken faktiskt sjunger. Lite konstig låtlista och sådär, men vi fick ju andra sidan fantomversionen av I Was Made For Loving You. Vi fick en hygglig version av I Still Love You, men den funkar ju inte alls med den konstiga ljudbilden. Jag hade hellre tagit I Still Love You från Detroit 84 då, som en officiell live-version. Och så då, enkel-CD. Ful enkel-CD. Vad hände med de här? Alive 1 är ju fantastisk i omslaget på alla sätt. Alive 2 ännu mer fantastisk. Alive 3, där missade de någonting. Och ännu tråkigare blev det faktiskt när de släppte den på vinyl sen några år senare. Det var väl inte de, utan det är någon som har köpt licensen. Kom både Revenge och Alive 3 kom ju på vinyl där, och en ny version av Creatures of the Night. Men inga Inner Sleeves till Alive 3. Fortfarande samma tråkiga, dåliga livebilder. Jag menar, det fanns ju tusentals fantastiska livebilder på denna fantastiska scen. Så väljer de den här orange-röda, urdåliga, som är så murrig som man knappt ser någonting. Så stora besvikelsen för mig med Alive 3 är nog faktiskt ändå förpackningen. Och CD:n då ska vi ju såklart inte tala om. Det finns ju inga bra CD-förpackningar någonsin eftersom det är CD. Men skivan är ju bra. Det är ju en jävla partyplatta. Man, det är en perfekt skiva att köra bil till eftersom det är bara mellanregister på den. Så man kan kräma på den rätt ordentligt, och det är bra versioner på låtarna och sådär. Men ska jag lyssna på en Revenge konsert med Kiss, så är det ju inte Alive 3 som jag tycker är representabel, utan då tar man ju fram, ja, Brooklyn Rock City 10 maj. Och vill man ha något från USA-turnén kan man ju ta, ja, varför inte videon från Allentown eller Detroit då, om man nu sitter på Kissology-boxarna. Då får man ju 75 eller 80 minuter av Detroit-spelningen. För Kiss Confidential är också osebar. Den är ju gjord på alla, på det sättet som man gjorde alla köpvideos på 90-talet. Man filmar 4 konserter och sen klipper man ihop det. Blandar svartvitt med färg, blandar fokuserat med suddigt. Och olika spelningar med olika kläder och så vidare. Ozzy Osbourne med Live and Loud, Iron Maiden, Live at Donington och allting. Det är helt osebara filmer idag. Ja, jag hoppas de skäms, de som gjorde dem. För att det är ingen som kan sätta sig ner och njuta och tycka att ja, men det här, det representerar verkligen väl den konserten jag såg. Därför att det är omöjligt. Crap. Hoppas någon hittar de gamla tejperna och släpper Maiden Donington och tar en av oss i spelningarna. Och sen är det Kiss då, någon gång släpper en komplett spelning på DVD. Det hade ju varit jätteroligt om de hade gjort det. Tänk ändå, de har släppt 3 DVD-boxar. Men det är väl egentligen bara 73an som är komplett. Jaja, det får ju stå för dem vad de håller på med. De har inte frågat mig. Jag kunde sagt att det hade varit bättre att de hade gjort så eller så eller så. Det tråkiga med Revenge-turnén är ju såklart att ingen kom. När de närmar sig slutet på turnén hade pengarna tagit slut. Så när vi ser de sista spelningarna i Oakland och San Bernardino och Phoenix, så där är ingen frihetskudina i Oakland. Jag antar att det är dels för att den var hög, men dels för att ja, det var faktiskt ett sätt att spara lite pengar. San Bernardino har väl inte heller... Eller är det San Bernardino som inte har... Nej, så är det. San Bernardino är ju ett av de näst sista giget, och där har de ingen frihetsgudinna. Och det är också, vilket antiklimax. Och där kör de bara 95 minuter eller 100 minuter, för då är de ju sjukt trötta på detta och vill bara åka hem. Sen kör de väl dagen efter 20 december kör de i Phoenix också, tror jag. Och det är nog det sista giget på turné, men det finns så lite video från den, så jag kan inte uttala mig hur det giget var. Men det måste vara väldigt tråkigt för Eric Singer att komma in i ett band som är så bra, men som ingen vill lyssna på. För det är ju det. Ursäkta. Det är ju det som är kontentan av det hela. Att det är ju ingen som vill lyssna. Sen kommer 1993. Och då spelar de ju knappt. De gör ett bröllopsgig. De gör det här Foundations Forum i september. Men ballongen har ju pyst ut den. Men nu vet vi ju alla att vad som hände ett par år senare. Så att, och det var väl det de hade börjat bygga redan här. Det är jag ganska övertygad om. Vilket jag har berättat om på en scen i Trollhättan och vilket jag kanske berättar om i en senare podd. Om vi ska vara lite fräcka då, 92 annars, det är ett väldigt, väldigt bra år att vara Kiss-fan. Därför att på våren 92 så gjorde Peter Criss sin första turné sedan 1986 när han körde 7 spelningar med Bars of Fire. Men sin första riktiga turné sedan Kiss 79. Klubbturné med sitt nya band Criss, kör Nothing to Lose, kör ett medley i slutet, ett akustiskt medley på By Myself, Hard Luck Woman och Beth. Det är ju helt, det är enastående bra. Eller enastående roligt bra. Ja, eller ja, jag tycker det är bra. Jag älskar Peter Criss som bekant, så att jag tycker det är roligt att han börjar spela live. Kör lite egna låtar där. Blue Moon Over Brooklyn, fantastisk låt. Bad Reputation som skulle komma att heta Bad Attitude på Cat-plattan året efter. Så att även om... Och sen så, ja, vi får inte glömma Rymdåke. Han har ju sin turné. Freelance Comet tog slut 88. Så släppte han Trouble Walking 89 och gav sig ut på en bra turné. Och sen tappade han även John Reagan och allting. Så att det fanns liksom ingenting kvar av det gamla. Utan det var Ace och Richard Scarlett och trummisen och basisten som var billiga och lediga den veckan under 1992. Men turnén de gjorde på våren, sommaren och hösten... Där har vi ett medley på Torpedo Girl, Hard Time, Speeding Back to My Baby, Wiped Out. Alltså Torpedo Girl, fattar ni? Hur coolt det är! Och han har ju också börjat köra Strange Ways. Jag menar, är man Kiss-fan 92 så får man höra mer än halva Hotter Than Hell-skivan live. Om man går och ser alla de här artisterna. Och Ace låter ju väldigt bra 92, det tänker jag inte ta från honom. Han tappar fort sen, 93-94 är det rätt så uselt och 95 ska vi inte tala om det. Men 92 är han, det är hans sista stora år. Och även hösten 92 är både Ace och Criss ute. Och Criss fortsätter att kämpa och får skapa ett nytt band. Och får faktiskt till ett skivkontrakt med Tony Nicole Tony Records. Och kan släppa den här EP:n först och sen en hel platta. Det är många rätt bra låtar på den. Inte alla, men ja, för min del. Helt adekvat och okej. Och sen var det roligt att det kom en Kiss-relaterad skiva 93 som, eftersom Kiss själva inte släppte någon skiva då. Ja, Live 3 då, men det är en liveplatta. Men ja, vi får vara glada för allt vi fick. Och det var ju en väldigt spännande tid också. För en annan grej som såklart hände eftersom Kiss var så ointressanta så kunde man ju köpa grejer och plattor och sånt för inga pengar alls. Jag vet att Niklas eller Kiss Army Sweden eller vad, ja, det var Niklas och Rickard var det väl som hade, det var inte Kiss Army Sweden de var inblandade i det, och de hade ju någon slags egen auktion på lite plattor och sånt man kunde ringa in och bjuda, och alltså det svåra plattor som gick för ganska få pengar, eller det var mycket pengar då, men för idag är det verkligen inga pengar alls. Jag köpte Peter Criss dockan. Den första megodockan där utan låda så där, men 300 spänn liksom, det var ingenting. Jag köpte även, fast det var innan Eric dog, så köpte jag signerad Crazy Nights platta hela bandet hade signat, den 150 kronor. Det var en bra tid helt enkelt. Men det var ju tråkigt också såklart. För man kämpar ju emot vind kändes det som. Och bara, vad ska det bli av? De kommer ju aldrig till Europa. Nu har jag precis blivit lite äldre. Fått lite mer pengar att röra mig med. Och en annan rörelsefrihet. Men så kommer inte Kiss hit. De var här 80, 83, 84, 88. Och så England 92. Det var jätteofta. Men de kom inte till, efter 88 kom de inte till Sverige från 96. Så det, där kan man väl säga, mitt personliga intresse, det tog aldrig slut. Jag samlade bootleg så det stod härliga till. Och 94 när de gjorde de här Chicago och Nashville-spelningarna och Sydamerika. Och man började få de bootlegsen så var det ju helt fantastiskt. Men det var ju inte konstigt att vissa andra artister pockade på uppmärksamheten som faktiskt bemödade sig med att komma till Europa eller till Sverige. Så att man fick se dem live. Jag fick se väldigt många fräsiga småband på den tiden som idag. Det tänker man har sett Brian Robertson live och i Helsingborg och så. Det är helt fantastiskt. Men det ersatte aldrig Kiss utan det var bara substitutet. För de kommer ju inte hit. Och jag kan inte åka till Chicago för jag är 16 eller 17. Och jag har inga pengar. Och jag visste knappt var Chicago låg. Det var en spännande tid ändå. Alltså det, tänk, när man tänker på det så, tänk så många paralleller vi kan dra mellan Creatures of the Night och Revenge. Synd att det är både dåliga och bra paralleller, men vi hade gärna skippat de dåliga. Tänk om det hade blivit skivan som verkligen tog tillbaka dem till rampljuset. Men det var ju, tiden såg ju inte ut så. Det kunde ju inte ske. Det fanns ju inte på kartan. Jag fick aldrig hört några Revenge-låtar med Kiss live, eftersom jag inte såg dem. Jag har sett Bruce Kulick som soloartist och med ESP och lite sånt. Och då har de ju kört både Revenge och Carnival of Souls-låtar. Men det är ju inte samma sak såklart. Så kom Kiss hit 2010. Och om jag tyckte det var hyggligt i Köpenhamn 2008, vilket är... Ja, många av er vet att jag inte tycker det är så roligt längre. Och det står jag för. Men jag tyckte ändå Köpenhamn 2008 var okej. Okay, och så var jag i valet och kvalet Malmö 2010. Ska jag åka ner? Ska jag skita i det? Ska jag åka ner? Ska jag skita i det? Men det slutade med att jag åkte ner. Vilket ju var väldigt trevligt. För det blev trots allt en hygglig spelning. Och jag visste naturligtvis låtlistan sen innan. Men sen har ju vissa band mer än andra en förmåga att plocka bort godbitarna och ersätta av tråkiga. Det har hänt förr och det kommer att hända igen. Så jag vågar inte riktigt tro på att vi skulle få God Green Rock'n'Roll to you förrän de faktiskt börjar spela den. Och även om den inte var lika bra som 92, även om Pauls röst inte var riktigt lika bra som 92, så var det ändå, när de körde den låten av alla på den kvällen, så var det någon slags cirkel som slöts. Jag pratar mycket om det. Men det var lite där som att 18 år senare, så, eller 19 år senare blev det ju, så fick jag se den låten live som blev den låten som skapade mitt personliga uppvaknande. Jag är väldigt glad att det inte var 2013 de körde den. Det var en förfärlig spelning på Sweden Rock. Men jag är glad att jag fick se den. Jag är glad att jag tog mig till Malmö. Och att de gjorde en riktigt bra version av låten. Så att man kände att... jo, det är fan. Good shit ändå. Jag är inte färdig med Revenge. Jag är aldrig färdig med någonting. Det har ni väl märkt vid det här slaget. Jag har faktiskt pratat lite med Bruce om att göra något kul med denna tiden, Revenge och Carnival of Souls. Han tyckte det var väldigt roligt att vara i Stockholm på Kissing Time och vill gärna komma och göra igen. Och han vill väldigt gärna prata om Carnival of Souls, vilket var en idé jag sålde in till honom. Att jag tycker det är dags att den skivan får lite uppmärksamhet. För av alla skivor i bandets historia så är den mest bortglömda. Och han höll med och tyckte det var en jättespännande idé. Och sen spelade han upp en massa demos för mig från sin telefon, och så tänkte jag att det här skulle vi kunna göra en 2 timmars grej på en scen, så att folk verkligen fick höra grunderna och idéerna och så. Så det håller vi tummarna för att det blir av. Det hade varit väldigt, väldigt roligt. Men för nu så får vi väl ta och fira lite Halloween. Ni kan leta upp en liten YouTube-kanal som heter Tolvis77. Tolvis var snäll nog att slänga upp hela Allentown-gigget 92 på sin kanal, så att där har ni den och kan titta på. Det är ju en enastående konsert och detta är den bästa kameravinkeln av de 4 kända. Toppkvalitet i alla sätt. Kör full screen så ni verkligen får njuta av en komplett Revenge-spelning. Jag tycker ni kan ta och leta upp Alex Room Service på Facebook. Det finns en sån här... Det är ju ingen person då. Jag heter Alex Bergdahl och jag har också en Facebook-sida. Men Alex Room Service är en sån här sida man gillar. Jag använder den till lite av varje. Kom in och diskutera, snacka lite skit, lägg upp något så svarar jag. Jag hoppas att ni som har längtat efter en Revenge-special i alla fall fick lite litet lystmäte tillfredsställt. Det var väldigt roligt att prata om Revenge. Nu ska jag fortsätta bläddra lite i mina tidningar innan jag ska gå till jobb här. För jag känner att jag är inte riktigt färdig själv i huvudet. Utan ja, man laddar upp och så måste man varva ner. Som allt spännande man gör i livet. Tack för att ni har lyssnat som vanligt. Som sagt, in på Facebook, in på YouTube. Kolla gärna den andra podden i Alex soffa. Där jag snackar om roliga grejer från 80-talet. Som jag tycker är bra. Så får ni ha en fantastisk Halloween-månad. Och jag glömde inte då framåt slutet av oktober att titta på Halloween-specialen från 98 med Kiss. Vad jag hette, programmet Mad TV eller någonting. Där finns ju bra grejer överallt. Ta hand om er, cykla försiktigt och använd alltid hjälm. God afton!